Ska man känna så här mycket varje dag när man är kär? Det är sjukt jobbigt.
Det här är Allt vi säger är sant, en podcast om ungdomslitteratur med Lisa Bjerbo
och Per Bengtsson.
Och idag ska vi prata om kärlek och en bok som heter Den statistiska sannolikheten för kärlek vid första ögonkastet. Som är skriven av Jennifer E. Smith, kanske vi ska nämna också.
Bra, har du blivit kär i första ögonkastet någon gång?
Nej, det tror jag inte.
Jag blev okär vid första ögonkastet av den här bokomslaget.
Ja, det kan jag hålla med om. Kan inte du beskriva hur det här bokomslaget ser ut?
Det är ett svartvitt, softat foto med två personer som hånglar. Runt om finns ett broderat hjärta, ett rött hjärta.
Ja, så ett telefonklotter ditritat hjärta med röd tupparna, tänker jag med det.
Och sen så är texten skriven i massa olika storlekar. Lite tokigt. Och sen så är författarens namn skrivet med väldigt sneklig romantisk skrift.
Kan inte du berätta lite vad den handlar om?
Den handlar om en tjej som ska åka på sin pappas bröllop. Hon bor i USA. Mm. Han har flyttat till England. Där han är professor i litteratur naturligtvis. Han har träffat då en yngre litteraturstudent eller forskare. Som han då ska gifta sig med. Och hennes huvudpersonens stora problem är att hon aldrig har träffat den här nya mamman som hon kallar henne.
Plus att hon också är helt förkrossad över att pappan har lämnat hennes riktiga mamma och lämnat deras familj och ska gifta om sig.
Ja, precis. Mamman har gått vidare. Hon har träffat en ny kille efter ett tag.
Ja. Men den här Hadley, som hon heter, har verkligen inte gått vidare. Hon har ju typ inte pratat med sin pappa på jättelänge.
Det som görs en väldigt stor sak av här i boken är att hon missar planet och så måste hon vänta på nästa flight. Och då, under tiden hon väntar, så blir hon då träffar hon en kille.
En engelsk kille som heter Oliver som också väntar på samma flight.
Han ska åka hem. Han bor i England men studerar i USA.
Mm.
Ombytta roller. De hamnar bredvid varandra på planet och finner varandra på djupet. Och de ägnar sig åt det angelägna samtalet hela vägen. De sover inte en blund.
Nej.
Och sen kysser de varandra på...
Nu avslöjar du ju snart hela boken.
Nej.
Nej, det gör du inte.
På hållplatsen eller på när de kommer fram. Och så förlorar de varandra i vimlet. Och Hadley blir förkrossad.
Ja, man kan säga att första halvan av boken i stort sett är den här flygresan. Och andra halvan av boken utspelar sig i England efter de har kommit fram.
Precis, hon får ju uppfattningen att han också ska på bröllop.
Mm.
Han är lite mystisk, men väldigt intellektuell i hennes ögon.
Ja, fin kille, tycker hon att han är.
Jag fattar direkt vad han har i kikan. Eller vad hans hemlighet är. Det kanske du också gjorde.
Kommer inte som en superstor överraskning för läsaren.
Nej.
Vad tyckte du var bra med den här boken?
Ja, men jag tilltalas av det slutna rummet. Den här flygresan, att de sitter på ett plan. Sen så bryts ju det här slutna rummet. Och hela London öppnar sig. Och där faller ju konceptet med formen.
Tycker du den blir sämre då när de kommer fram?
Först tyckte jag det. Den blir ju helt klart mer ointressant när hon kommer fram till det här bröllopet. Som är liksom hämtat ur Amelia Brud och Bröllop International. Jag får säga en sak till om planet. Det finns ju en dålig sak med det också. Att de, den här symboliken att de liksom svävar ovan molnen. Det blir lite lättköpt tycker jag.
Det tänkte jag inte ens på när jag läste, men det är ju fint nu när du säger det. Ja, men överhuvudtaget så slår ju hela den här berättelsen på otroligt många stora kärlekstrummor samtidigt. Så hela berättelsen handlar om att de ska åka på ett bröllop. Det handlar väldigt mycket om äktenskapet. Den här Hadley funderar väldigt mycket på hur hon ska kunna tro på kärleken när hennes föräldrar precis har ett kraschat äktenskap bakom sig. Och sen är det väldigt mycket snack om det här. Kan man bli kär inom vid första ögonkastet? Och hela det här flygresan när Hadley har ju nämligen, hon är jätterädd för att flyga för hon har så här, panikångest av trånga utrymmen. Så att Oliver ser ju det som sin uppgift att liksom, vad heter det?
distrahera
henne hela tiden. Så det är därför han snackar så otroligt mycket under hela flygresan, för att hon ska inte kunna tänka på någonting annat. Och sen finns det också de här ganska klassiska kärleksscenerna som man nästan tänker sig att man har sett eller läst om förut. Till exempel den här kyssen som du pratade om på flygplatsen, när de egentligen står i en kö för att komma till tullen. Men så förenas de i den här kyssen och hela kön stannar upp och försöker liksom trycka dem framför sig. Men de bara står där som att tiden har stannat och de inte märker någon omvärld, för de är så himla uppe i varandra. Och liksom flera sådana jättesuper överdådigt romantiska scener som...
Det är också en när de precis ska kyssas utanför toaletten på planet och dörren öppnas och ja. Det magiska ögonblicket är över.
Men jag vet inte.
Det är otroliga klyschor är det.
Ja. Mm. Och jag vet inte, jag har ganska hög tröskel för, jag kan tolerera väldigt mycket överdådisk romantik. Jag tycker att det kan vara ganska kul att läsa om. Men den här berättelsen tycker jag balanserar lite på gränsen för att bli för cheesy.
Det måste ju vara tanken också.
Mm.
Undrar om hon själv, Jennifer E. Smith, tycker att hon lyckas vara på rätt sida gränsen.
Ja, men jag tycker att hon lyckas för det mesta faktiskt. Jag tycker inte att, det är väl några få tillfällen som jag tänker att okej, nu gick det lite över gränsen. Men annars tycker jag ändå att den är ganska fin.
Jag tycker att en kärlekshistoria ska komma lite oväntat på något sätt. Alltså att en relation får byggas upp lite. Men då blir det ju inte kärlek för första ögonkastet.
Nej, det är svårt.
Ibland kan det ju vara så att det är kärlek för första ögonkastet, men de fattar inte det förrän senare.
Nej.
Överhuvudtaget är jag ju för problem. Mm. Att det ska vara liksom något problem ska föreligga den här kärleksrelation.
Det finns ju ändå komplikationer här. Den stora komplikationen här är väl vi har bara den här flygresan på oss. Sen kommer vi att skiljas åt.
Jo, fast det fattar man ju att det är... Varför skulle det behöva vara så? Det är väl Nej. Bara att de mässar varandra. Han bor ju i USA till och med.
Ja,
de hoppar på samma flygplats. De måste ju bo rätt nära varandra.
Jag gillar att läsa om kärlek i böcker. Och jag försökte analysera lite vad det är jag gillar. Och ofta tycker jag att jag egentligen mer gillar när den här kärleken skildras med väldigt små gester. Inte de här stora, stora överdådigt romantiska scenerna, utan mycket mindre grejer. Till exempel så kom jag ihåg när jag läste Gunnar Ardelius bok Jag behöver dig mer än jag älskar dig, och jag älskar dig så himla mycket. Då kommer jag ihåg en scen där det heter huvudpersonerna Betty och Morris. Och de är så här tydligt nykära. Och då kommer jag ihåg en scen där de ligger i Morris säng, tror jag det, och drar så här lakanet över huvudet. Och så diskuterar de så här, vi vill aldrig gå ut från den här lilla kojan som vi har byggt här nu. Hur ska vi kunna överleva här inne? Vad ska vi leva av? Och sen är det någon av dem som säger så här, men vi lever av kärlek och kyssar. Och den andra säger, eller så beställer vi thai-mat. Och jag tycker att den är en liten, liten scen som jag tyckte var ändå fruktansvärt romantisk när jag läste.
Det som Hadley då, ett av hennes problem, det är att hon har väldigt lite erfarenhet av kärlek, känns det som. Och det är ju spännande med den här sortens böcker då, att huvudpersonen möter någonting för första gången.
Nu var du lite inne på en annan sak som jag har tänkt på. Uh-huh. Och det är att om man läser den här boken och är den tilltänkta målgruppen, som jag väl kan tänka mig är så här 14, 15, 16-åringar kanske, då tror jag författaren tänker att det här är en ung person som kanske inte heller har varit med om så mycket kärlekshistorier innan.
Mm.
Tror du då att man som ung läsare mäter sig med de här kärlekshistorierna som man läser?
Det kan ju vara förödande i så fall.
På vilket sätt?
För trummorna ljuder inte lika starkt i vardagen kanske.
Nej.
Det här är ändå en konstruerad möte i en väldigt tillspetsad situation på liksom väldigt okänd mark.
Är det overkligt, tycker du, att de får den här?
Ja, det är klart, det är ju en bok. Och då ska det vara overkligt.
Ska det?
Ja, det får ju vara det i alla fall. Man kan inte ifrågasätta fiktionen. Det är ändå någon som har hittat på den här historien för att det är en historia. Alltså en kärleksupplevelse i verkligheten när man är tonåring är ju sällan... Den setupen finns ju inte runt det hela.
Nej, det finns väl inte när man blir vuxen heller kanske. Det är väl inte samma... Jag kan känna igen mig i det ganska mycket. Att jag flera gånger tänkte, om jag själv var i någon kärlekshistoria som tonåring, så tänkte jag ofta så här, vadå, ska det verkligen vara så här? Det är ju inte som på film eller som i böckerna. Ska det inte kännas lite mer eller vara lite mer speciellt? Eller ska vi inte springa i slow motion mot varandra i solnedgången?
Samtidigt kan jag tänka mig att en sån här historia som den statistiska sannolikheten för kärlek vid första ögonkastet det handlar väl också om att försvinna in i just den här historien. Det är en drömversion av hur kärlek kan vara kanske.
Mm.
Men jag kan hålla med, alltså jag skulle nog mer uppskatta en lite mer nedtonad vardagsnära kärlekshistoria. Det skulle tala mer till mig.
Jag tänker också på, det är ju ett heterosexuellt par det här, en tjej och en kille. Det är ju ganska vanligt. Tycker du det känns modernt?
Modernt?
Ja.
Nej, alltså hela den här, alltså med alla de här klyschorna, alltså både kyssarna och sakerna de pratar om. Och sen också det att pappa ska gifta sig med en yngre tjej och han är litteraturprofessor i...
Ja, de är inte banbrytande i sina könsroller direkt, någon person i den här boken.
Nej.
Nej, men anledningen till att jag frågar är för att jag själv får den frågan ibland, nämligen så här, kan du nästa gång du skriver en kärleksbok, kan du inte skriva den då om två tjejer som blir kära i varann eller två killar som blir kära i varann? För det behövs sån, den typen av böcker, det finns inga.
Det gör det.
Ja.
Alltså det finns.
Ja.
Men det behövs säkert också.
Ja, precis. Det brukar jag, då brukar jag svara det att ja, det kanske jag kan någon gång. Och två, det finns visst. Och så brukar jag tipsa om min favorit som heter Ibland bara måste man av David Levithan. Som handlar om två killar som är kära. Och sen kan jag ändå tycka i och för sig att ja, det är säkert sant att det behövs. Det är ju säkert 98% av alla kärleksböcker som handlar om en kille och en tjej som blir kär i varann. Och att det är väldigt traditionella roller.
Det finns väl en funktion att den här typen av böckerna, av böcker har den konstellationen också. För att det tilltalar kanske då en grupp läsare som drömmer om just en sån relation.
Den helt normala kärleksrelationen.
Ja, alltså rent kommersiellt är det väl ganska rimligt att det är så, eftersom att det förmodligen då man vill locka de här romantiska 16-åriga tjejerna. Kanske killarna också. Det som är problem kan jag tycka med det du beskriver, två tjejer eller två killar, det är ju att det kommer ju aldrig då att betraktas som att vara en kärleksskildring, utan som en gaybok eller en...
Ja, fast det är det jag tycker är så skönt med den här Ibland bara måste man, att det verkligen får vara en superromantisk kärlekshistoria som nästan bara råkar handla om två killar.
Mm, det är ju skönt när det känns
så. Ja, det är faktiskt helt fantastiskt.
Hoppas att inte den blir pådyvlad att representera någonting då.
Ja, men det är det jag också känner, att, att i den här frågan, kan du inte nästa gång skriva det här för att det behövs, ligger någonting som jag stör mig på ganska mycket. Att det, jag har känslan av att det ganska ofta när det handlar om saker som är skrivna för barn och ungdom just ska finnas någon slags pedagogisk tanke, och att man ska föregå med gott exempel, och det ska skildras väldigt många olika typer av människor för att alla ska kunna känna igen sig, och det ska vara modernt och barnbrytande och politiskt korrekt och så vidare. Och jag tycker att det finns en poäng med att det ska vara så, men jag tycker också att det är jättetråkigt.
Men det låter också lite inskränkt. Oavsett vilket kön man blir kär i, så måste man ju få läsa den här boken till exempel.
Ja.
Och identifiera sin egen kärlek i den.
Ja.
Det tycker jag.
Men jag har också känslan verkligen av att det som jag stör mig på nästan mest är väl att ställs den frågan ens någonsin till någon som skriver böcker för vuxna? Så här, kan du inte snälla putta in en kille med rullstol i nästa bok för att det skulle behövas en sån förebild? Eller kan du inte snälla låta hälften i alla fall vara invandrare i din nästa bok, eller hälften tjäna lite mindre pengar, eller fattar du vad jag menar?
Då säger vi välkommen till dagens gäst, Vanja Bolme, 17-årig bokälskare som gärna läser kärleksböcker.
Ja.
Vilken var den senaste kärlekshistorien som berörde dig, som du har läst?
Det var Jellicoe Road, såklart. Alla älskar den, och den är ju en fantastisk bok.
Av Melina Marchetta.
Så jag tror jag. Mm.
Vad var det du gillade med den?
Ja, att den har... Den har allt på riktigt. Jag tycker verkligen att det har allt. Förutom då en lite så här förbjuden, lite hungerspelen inspirerad kärleksrelation tycker jag.
Mm.
Som kommer mer i slutet. Som inte, som det, jag gillar det väldigt mycket att det inte är fokus på den. Mm. Att hon inte, att huvudkaraktären inte formas efter liksom den här då, den killen hon blir kär i. Att det liksom inte är för honom
som hon, nej, men
som hon gör olika grejer. Det har liksom familjehemligheter, internatskolemiljö.
Vänskapsskildringen är
absolut
helt fantastisk.
Den är underbar. Att man hinner lära känna karaktärerna. Jag tycker det är så sällan det händer.
Ska vi bara kort berätta lite om Jellicoe Road för de som inte har läst den?
Jag kan försöka.
Mm.
Det handlar om en tjej som heter Taylor. Som när hon var 11 år tror jag blev hon lämnad på en 7-Eleven-mack utanför den här lilla, det lilla samhället i Australien. Där den här internatskolan ligger, där hon nu bor. Och nu är hon 16 tror jag när boken utspelar sig. Och parallellt med att man får följa henne på internatskolan och vara med och se när hon lär känna nya folk där, träffar kompisar och sådär, så får man också i glimtar tillbaka blickar av en väldigt tragisk historia med 4 andra, helt andra ungdomar som var med om en bilkrasch i närheten av den här internatskolan för många år sedan.
Historien nystas upp lite baklänges,
ja, men verkligen,
kan man säga.
Det är som verkligen så här pusselbitar som man efterhand, man får nästan läsa den flera gånger för att hänga med, tyckte jag.
Jag blir helt lycklig bara att berätta om den. Sen så tycker jag det är värt att nämna att Taylor är ju lite av en väldigt speciell huvudkaraktär, för att hon är inte så himla sympatisk.
Nej, hon är ganska trasig liksom.
Ja.
Och ganska sur och arg och hård och kall.
När man lyssnar på det här, beskrivningen av boken, ja, låter ju inte som en kärleksbok.
Nej.
Men det är ju det.
Var kommer kärleken in då?
Kärleken kommer in dels rent konkret genom att Taylor blir kär i Jonah Griggs. Hon lär känna honom. Så det är ju en sån här konkret kärlekshistoria. Men sen är det också massor med andra kärleksteman mellan barn och föräldrar och vänner emellan. Och det finns kärlek precis överallt i den här.
Och i den här 20-30 år gamla historien finns det rätt mycket också.
Mm.
Och sen kan man säga att deras kärlek försvåras lite, för att de tillhör väldigt olika gäng.
Taylor är en väldigt seriös person. Hon är rolig, men hon är en väldigt allvarlig person och väldigt liksom arg. Och han är det också. Men båda har väldigt problematiska, som jag tror många har på i hela boken. Och jag har fått en bild av hela Australien nu, att alla är så lite trasiga, lite sköra. Men de har haft väldigt så här, svåra familjeproblem, och så har de rymt iväg en gång tillsammans och sen så... Mm. Ja, de har lite historia.
Det finns ett svek där, va, som är väldigt jobbigt. Precis. För Taylor framförallt.
Men man märker ju ändå att hon veknar så fort han kommer in i bilden på något sätt.
Ja, men jag är det som läsare också.
Nej, men jag tycker ändå att den är inte jättelång bok, men jag tycker ändå att den får, alltså deras kärlekshistoria får verkligen växa fram.
Mm.
Och det tycker jag inte händer så ofta.
Vad är det som gör den här kärlekshistorien i Jellicoe Road så trovärdig då?
Jag tycker att hela grejen med Jellicoe Road är att hon är så otroligt skicklig på att teckna karaktärer. Att man lär känna personerna, att de har både bra och dåliga sidor, och att man tycker att de är som verkliga personer. Jag tycker liksom att jag känner de här personerna som om de vore mina egna kompisar. Jag blir också kär i Jonah och i Taylor när jag läser. Och att det är det som är hela grejen.
Finns det andra kärleksböcker som ni har upplevt som trovärdiga då?
Nej, men som sagt, jag tycker det är svårt att så här... Vad då trovärdigt? Eller liksom... Allt är väl egentligen trovärdigt, för att... Så här... Vi ungdomar är väldigt formade. Eller jag upplever i alla fall det, att många som jag umgås med är väldigt formade av populärkulturen. Och väldigt formade, såklart, för att alla är det. Och... filmer och böcker och allt. Och då blir varje kärlekshistoria trovärdig, för att den kan utspela sig på riktigt. För att vi uppfostrade delvis, alltså hela vårt liksom, allt vi vet om sex och allt vi vet om kärlek har vi lärt oss
genom,
ja, för att vad ska man få reda på det annars? Man kan ju inte prata med någon när man är 12, eller hur ofta gör man det? Prata på riktigt med någon som är 5 år äldre när man är...
Finns det någon bok eller någon annan populärkulturell uttryck som du känner har hjälpt dig i ditt kärleksliv då?
I mitt kärleksliv?
Ja.
Alltså, ärligt talat så är det snarare vuxenböcker och vuxenfilm. film och tv-serier som har förstört lite, tycker jag.
Uh-huh.
För varför, hur ska det kunna vara som för vuxna? när vi är konstant beroende av så pass många andra i form av liksom lärare, kompisar, föräldrar, syskon, och när vi hela tiden måste, alltså det förväntas så mycket av en. Och det är därför jag tycker det är så här, att kärlekshistorien är i fokus i många böcker, blir liksom skevt.
Hur då?
Böckerna skildrar ju vår kärlek liksom. Eller den ska ju göra det, den vill ju göra det. Men samtidigt är det ju böckerna och filmerna som har format oss. Så vi strävar ju hela tiden efter bok- och filmkärlek.
Tänker jag. Bok- och filmkärlek strävar efter att skildra ungdomskärlek.
Det är precis, liksom ett om det är ungdoms.
Är det här en nedåtgående spiral, tycker ni, eller?
Jag vet inte, tycker du det?
Det blir som två speglar man sätter mot varandra, så blir det bara jättemånga bilder och man kommer...
Inception.
Ja. Men vilka vuxen tv-serier tänker du på då som har förstört bilden av kärlek?
Gossip Girl. Alla. Nej, men
på vilket sätt har du?
De, alltså... Det har ju rätt mycket fokus, det är ju rätt mycket fokus där också på längtan efter kärlek. Ändå på ett ganska... De är ju ungdomar i Gossip Girl, och de är ju som ungdomar i Sex and City. Hur är ungdomar? Det är ju så här, varför generaliserar jag så här? Men de beter ju sig inte som att de... De är inte världens mest liksom... De har inte massa ansvar. Det är ju lite det som är vitsen med hela, med hela serierna. Nej, men just det, att de är så pass oberoende. Alltså... De kan vara beroende av den de är kär i liksom.
Mm.
Eller den de kan fokusera på sin kärleksrelation. För jag har insett nu kanske det här, men jag tycker inte att det har varit så alltså i mina förhållanden och i många andras förhållanden. Alltså att det är svårt. Hur kan man när man är i den här åldern bara släppa allt? Det kanske folk kan, jag trodde inte det. Men...
Och bara leva för sin relation.
Ja.
Avslutningsvis skulle vi vilja tipsa om varsin kärleksbok som vi tycker att alla borde läsa. Du får börja.
Okej, då vill jag tipsa om John Greens senaste bok som på svenska heter Förr eller senare exploderar jag. Som är en kärlekshistoria om Hazel och Augustus. Som båda två har cancer och träffas i en stödgrupp för ungdomar. Och jag vet att det låter jättetragiskt, men det är den finaste kärlekshistoria man någonsin kan läsa, tror jag.
Gött. Jag tipsar om Det händer nu av Sofia Nordin.
Uh-huh.
Tycker du om den?
Jag har inte läst den.
Inte? Mm. Då tycker jag du ska göra det. Det är en fin skildring av två kompisar som blir kära.
Mm.
Vi kommer låta ut en kärleksbok också den här gången. Mm. Och det blir din kärleksbok, Lisa,
ja,
som du har skrivit.
Det blir min kärleksbok som jag har skrivit, som heter Det är så logiskt alla fattar utom du. Signerade ex. Och den kan man ju då hitta, tävlingen kan man hitta på vår hemsida altvisager.se. Där kan man också lyssna på podcasten och se bilder från inspelningen och
läsa vår blogg.
Mm.
Det här programmet producerades av Karin Holsten. Musiken är gjord av Kalla kriget. Jag heter Per Bengtsson.
Och jag heter Lisa Bjergå.
Tack för oss.
Hej hej.
Kan man ta på tårna?